Hallå där, och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Mitt namn är Fredrik Narvlid och idag är Dennis Powridge med mig igen. Du hade ett litet break här från Studio Valla förra veckan. Hur kändes det?
Ja, det var... det var lite, jag känner mig lite ringrostig nu faktiskt. Vi får väl, men det var ju ett kanonavsnitt och vi får hoppas att man kan leverera här då, trots frånvaron.
Nej, men vi briljerar ju framförallt på engelska.
Och där är ni starka.
Där är vi starka. Både du och jag jobbade ju i lördags här när Degerfors spelade mot Värnamo 0-0 på Stora Valla. Vad fick du för känslor så här några dagar efteråt?
Det känns ju som att det var ju verkligen upplagt för fest. Jag var faktiskt på Bosna innan och tryckte.
Där hänger det ofta alltså.
Ja, det har något ändå, tycker jag, den här helhetsupplevelsen som det är. För Degerforsarna. Man går på Bosna innan, känner av stämningen lite, trycka en quattro. Mm. Väldigt fin, det måste jag säga. Och det var ju liksom stämning. Det kändes ju som att det fanns ju inget problem i världen. Liksom. Solen sken och naturligtvis så skulle det bli vinst emot Värnamo. Men det var väl en fest som kom av sig och man kände väl av besvikelsen efteråt. Mm. Vad tycker du om matchen?
Ja, nej, jag vet inte vad jag får med mig riktigt. Det känns inte som att Degerfors riktigt kom igång, om man ska vara ärlig. De hade nog behövt ett tidigt ledningsmål där. Och, alltså, vi skrev ju texten, eller du skrev ju första texten där. Jag fick liksom läsa den för att ha ett hum om vad som hände ungefär. Alltså, jag fick inte med mig någonting visst. Campos hade ett läge och Bertilsson i slutet och sådär. Så att det fanns ju möjligheter till 3 poäng. Och det borde väl kanske ha blivit det också. Och då hade vi ju knappt suttit här, tänkte jag säga. Men då hade det varit klart nu. För Varbergs insats hade en del att önska. Enligt dem själva, antar jag.
Jag såg den matchen med ena ögat bara. Jag stod och hackade lite falukorv där. Som jag för övrigt tycker jag är ganska bra på. Så jag såg liksom lite så här. Jag lyssnade på matchen, hackade falukorv. Hörde att det blev mål. Mm. Kolla. En hel del fina mål. Mm. Jag tänker, du var ju verkligen vår korrespondent där. Så du kan väl ta Varbergs form lite här. Hur de såg ut i matchen.
Ja, först vill jag ju stanna till där vid falukorven ändå. Kör du de här smala bitarna eller den lite mer tjockare? Eller hur gillar du din falukorv liksom?
Ja, men du har ju en cirkel i från början. Sen så har jag tydliga instruktioner av min sambo där, Olivia, som lyssnar ibland förresten, att det ska bli åtminstone kvarts cirklar.
Okay.
Och det köper jag ändå då, för att det är ju både ganska smidigt, det går snabbt att göra och det blir väl lagom storlek, tycker jag.
Mm. Jag vill ha min falukorv väldigt tunn och väldigt bränd, annars kan jag inte ens äta.
Mm. Ja, men det
är en viktig information.
Köper det.
Ja, åter till Varberg då, så... Nej, de är ju inte bra alltså. Men det har de ju inte varit på länge, tänkte jag säga. Ändå sitter jag här inför nästan varje vecka och säger att Varberg kommer vinna och Varberg är bra hemma och bla 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 bla. Men nej, det var ju Ola Toivonen show där nere. 3 fina mål gör han ju faktiskt, så hjälper Degerfors på det sättet då. Det som är lite galet är ju att det kan bli omvänt på söndag ju. Att han kan vara den som sänker Degerfors och... Ja, men som sagt, Varberg har Sirius borta. De måste vinna. Sirius har ingenting att spela för. Men ja, så jag vet inte riktigt vad man ska tro inför den matchen faktiskt. Har du någon känsla inför Sirius Varberg om vi börjar där?
Jag har faktiskt svårt att se att Varberg ska vinna. Varberg känns inte som Varberg längre. Jag har ju väl varit en av dem som ändå har trott på Varberg och har hållit... tydligt ifrån start, både Varberg och även Mjällby före Degerfors, för man har tyckt att de har en annan stabilitet, de har backar som har varit med förr, en helt annan defensiv stadga har jag känt, men nu alltså Varberg är inte Varberg längre, de släpper ju in 4-5 mål varenda match, vad händer liksom? Så nej, jag tror inte att de vinner mot Sirius. Då är det klart för Degerfors.
Nu är det ju nästan skitsamma hur det går för Degerfors mot Malmö. Och jag antar att Malmö vill avsluta snyggt hemma. Det är Olas sista match och Kiese Thelin och Christiansen är tillbaka efter avstängning och sånt där. Så att det kommer nog bli åka av där nere. Men jag tror faktiskt också att Degerfors har möjligheter till att kunna kriga till sig 0-0 faktiskt. Så att ja, vi får, det blir en spännande söndag. Och idag gästas vi av Toivonen, tänkte säga. Inte av Ola, men av pappa Yrje och brodern Petter. Det blir intressant att se hur de ser på avslutningen också.
Vi kan väl utlova att det blir ett profilstarkt avsnitt.
Det kan vi utlova. Häng med. Då välkomnar vi Yrje och Petter Toivonen till Studio Valla.
Tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Hur är läget med dessa ståtliga herrar idag?
Jo, det är väl helt okej. Höstlov i skolan och varit med barna till Göteborg. Och det är väl rätt så bra.
Ja. Ja, du får berätta mer. Jag hörde lite prat här om Liseberg och grejer.
Nej, men de försvinner ju barna. Alltså, när jag var i leksaksaffären idag så var det ju kaos. Jag fick ju springa runt och leta och fråga folk om de hade sett en tvååring i rosa jacka. Han har ju kröp in och gömt sig under ett bord och låg helt tyst. Jag var så svettig så det var galet.
Jaha. Du hade behövt Yrje med det där kanske?
Nej, det tror jag inte så stor hjälp.
Och Yrje förresten, du har ju varit ett av de mest lyssnade avsnitten vi haft här under säsongens gång.
Ja, jag har hört att redaktör Nilsson har berättat det för mig, så det är ju roligt, mycket roligt. Men i och för sig inte så oväntat heller.
Nej,
sant.
Har du lyssnat på det här avsnittet bättre eller?
Ja, men inte direkt. Det tog en vecka ungefär när farsan talade om för mig att jag var tvungen att lyssna på det. Då gjorde jag det.
Är du nöjd med hans insats?
Jo då, säger som min mor, han skötte sig bra.
Ja, det är bra.
Werner tyckte inte det var så bra, han sa att jag kastade honom under bussen 5 gånger.
Ja, det var någon straffmiss där i Donna Cup, om jag minns rätt. Eller?
Det var saker som man fick äta upp.
Man får passa på. Men om vi ska prata lite Degerfors då, de kommer från 0-0 här mot Värnamo. Hur ser ni på den insatsen? Om någon av er, Petter, vill börja kanske?
Ja, det var väl ingen stor allsvensk fotbollsmatch, men samtidigt är det ju bra att de inte förlorar sådana matcher, för det var ju så det såg ut första halvan av säsongen. De är ju jättestabila bakåt, sen vill vi ju ha mer framåt. Det var ju ungefär samma när vi mötte Sirius för 2 veckor sedan, eller vad det var. Det var ungefär samma typ av match. Det är väl klart vi ville ha 3 poäng, men det var kanske rättvist, jag vet inte. Degerfors skulle väl ha vunnit om det var något lag, men det var ju, vi skapade ju för lite målchanser.
Vad säger du Yrje om någon?
Ja, det var ju, Värnamo var ju svårspelare. De stänger ju mitten hela tiden och försöker vinna bollen och så snabbt med en upp på Antonsson och den mörka där på höger. Men 1-1-0-0 var väl rättvist.
Mm. Under söndagen den sända så var det ju Ola Toivonen show mot Varberg. Vad säger du? Hur hade ni pratat någonting speciellt där om, för den är ju så pass viktig match för Degerfors. Hade ni pratat någonting speciellt med Ola inför?
Jo, jag pratade med honom. Jag pratade med honom för flera veckor sedan. Då när det blev klart att han skulle sluta. När det kom ut. Pratade både om den matchen och om sista matchen. Först då om sista matchen pratade jag med honom för en vecka sedan. Alltså att om Degerfors vann mot Värnamo och att han skulle kunna skjuta kvar Degerfors på söndag mot Varberg då. Så det var väl sugen på, även om han inte säger rakt ut att han gjort för Degerfors skull. För det skulle han ju aldrig göra, men det var en jättefin match och jag skrek Hammes och Taker på lyfta 3 gånger.
Ja.
Mitt i läggdags var
det. Vad tyckte frugan om det då?
Jo, då har vi väl nöjd, då får vi veta vad det står i matchen.
Exakt. Vad säger du Yrje om
Vi söndag? Hade hela Lomma-bataljonen, alltså Olas familj hos oss, inklusive mormor. Så där också var det taklyft när bollarna ramlade in i Varbergs nät.
Mm. Ja, hur ser ni då på att det faktiskt kan bli tvärtom nästan här på söndag? Att han kan sänka Degerfors om det vill sig illa för Degerfors del. Vad säger du om det, Yrje?
Ja, definitivt. Han kommer att spela för 100 om han spelar. Vi ska ju veta nu att idag är det onsdag, imorgon är det torsdag. De flyger till Braga, 4 timmars flygtid. Jag tror att man flyger till Porto därifrån. Buss till norra Portugal. Och därifrån kommer de hem sen fredag, har en lätt träning på lördag och sen en match på söndag. Så det är inte säkert han kommer att spela heller.
Nej. Vill ni att han ska spela?
Nej, jag hoppas att han spelar mot Braga på torsdag. Det är ju mycket bättre när det är i det här läget.
Mm.
Det är det ju. Ja. Så är det. 1 minut i slutet på inbytt bara. Jag såg det till Malmö skulle hylla honom efter matchen också, såg jag. Så det är ju...
Mm. Ja, hur kommer känslorna vara om man kommer säga att det står 1-1 och så kommer han in sista 10?
Och då hoppas vi han snubblar på skosnöret.
Ja. Nej, jag hoppas att han gör självmål. Det vore ju skitbra.
Ja. Ja. Hur tror ni han själv känner då inför för det här?
Jag vet ju, jag pratar ju, men just hur han känner nu vet jag inte. Men däremot pratar jag med en när Degerfors låg mycket sämre till. För, och då sa han att så länge Degerfors inte åker ur och sparkar ner dem från kval, sa han, till åka ur, det hade ju inte varit så bra känsla.
Hur tror du att Ola känner inför det?
Jag tror lite grann som på Stravalla, att spelar han, då spelar han på 100. Spelar han inte, då är nog det rödvita hjärtat innanför fotbollströjan.
Jag tror ni att det slutar då?
Nej, jag tycker det är jättejobbigt. Jag tror att Norge Varberg var jättedåliga sista tiden. Men jag tror Varberg vinner i series. Alltså Kouakous 3-2 på övertid där i Sundsvall i söndags. Då checkar ju Sirius ut. Och går rykten om att tränaren ska sluta och bli förbundskapten i U21 och allt det här. Så jag tror Varberg vinner det. Så jag tror att Degerfors måste ha en poäng. Sen är det absolut inte omöjligt. Malmö har ju... De har ju knappt försvarare på plan med alla avbräck som de har. Nu vet jag inte, Hadzika Donis fick ju en smäll i huvudet i söndag så gick ut också. Då har vi inte sett någonting. Om inte han kan spela, då finns ju alla möjligheter för Degerfors att göra mål. Så är det ju. Men jag tror vi behöver en poäng där nere.
Vad har du för känsla, Erik?
Ja, jag är säker på att Sirius vinner på konstgräset där uppe. Så jag tror att det är avgjort på det viset.
Du har inte delade åsikter alltså?
Jo, men... Tippa har jag ju alltid varit bättre på, så det.
Ja. Håller pappa med om det förresten, att Petter är ja, bättre på att tippa?
Han sköter familjetipset, men jag kan ju säga så här, rika har vi inte blivit.
Vi får se, det kanske är i helgen det händer då, Petter.
Ja, får se.
Om vi ska prata vidare lite då om matchen och om Ola. Hur ska det liksom, efter en lång karriär, hur ska det bli att se honom spela allra sista matchen? Pappa Yrje kan väl börja då kanske?
Ja, mycket konstigt. Följt hela karriären. Och land och rike och världen runt och sett honom spela. Och sen plötsligt är det slut. Det kommer att kännas besynnerligt.
Hur känner storebror då?
Nej, det är ju tråkigt tycker jag också. Så när det är väl dags att sluta, så är det ju. Men alltså så mycket som man har... Så många bananskal som man har halkat med på genom åren. Det är ju tråkigt att det är slut. För halkar med en sista gång på söndag.
Är ni på plats båda två eller?
Ja.
Det ska ju vara, ja.
En annan gillar historia, vet du. Så jag tänkte, vi måste ju backa de berömda banden lite också. Olas A-lagsdebut i Degerfors, vad minns ni av den matchen?
Ja, jag är ganska säker på, Petter säger att han var iväg och spelade med Strömtorp. Men jag är säker på att det var Brage hemma. Och jag kommer ihåg, han sa orden att jävlar vad jag ska springa idag. Och han sköt ju, Andersson hette han, Göran Andersson stod i mål i Brage.
Gerard Andersson.
Ola sköt ju ett skott från 25 meter som var på väg in, men fastna under ända lykten, som det så vackert heter, på mållinjen. Så det är jag säker på att det var debuten. Nu vet jag inte om matchen slutar vinst eller 0-0.
Det hade kunnat bli en riktigt
drömdebut. Det kunde ha blivit ett riktigt stark debut.
Ja, jag såg ju inte matchen. Jag spelade ju samma serie det året. Brage vann ju serien och Degerfors kom tvåa. Och jag spelade Strömtorp och vi kvalade ju ur mot Karlstad United det året. Det var ju 2003. Men jag vet ju att han... Så jag såg inte hans riktiga debut. Däremot så... Hans debut i truppen var ju på Strömtorps IP mot Strömtorp. Men Mossom bytte ju inte in honom den matchen. Som Degerfors vann med 4-2.
När Degerfors ledde så fegade ju Mossom. Tog in Niklas Mendritski, högerytter.
Det låter inte som någon offensiv högerytter.
Nej, han är en lirare. Vi bara väntar på.
Han är ju en lirare med
det. Usch.
Anar viss ironi här.
Ja, kär, oj. Jag trodde han skulle byta in Ola då när det stod 4-2. Han skulle kanske få göra något litet nummer på IP, men icke sån icke.
Hur var den dagen då, Petter, när du och Ola faktiskt spelade i olika lag där då?
Han spelade ju inte den matchen, och sen vann ju Degerfors med 4-2. Vi ledde ju med 2-1 precis innan paus. Said Rashid kvitterade precis innan pausen, avgjorde, jag tror det var Henrik Jansson som gjorde målen kvart före slutet. Men jag mötte ju honom, han spelade ju en Degerfors-kombination året innan redan. Tony Gustafsson bland annat spelade i det här laget i sista träningsmatchen innan serien. Strömtorp, vi vann med 3-2 då, men det var ju, Ola var ju... Ja, han var ju illa ute på plan. Alltså. Han gick ju och käftade med alla, vet du. Han klippte i oss, vet jag. Jag tror jag spottade efter till och med.
Storebro var
missnöjd. Ja, men då vann vi. Då vann vi med 3-2.
Hur viktig var den segern då?
Ja, det var ju den enda gången jag mötte honom. Även om då träningsmatchen klart var viktigt. Han har nog glömt bort.
Såg ni två, på tal om historia, kunde ni två tidigt se hur långt Ola skulle kunna nå?
Det var ju jättesvårt, för han var ju i sjumannafotbollen, men där är det ju så många fotbollsspelare i unga år som har dominerat väldeliga. Men sen kom han ju upp i elvamanna, och han spelade ju hela tiden med de som var 2 år äldre. Han spelade ju 84-laget. Och då börjar man ju se verkligen konturerna av att han hade någonting mer än vad dussinspelarna hade och övriga lagkamrater. Men det fanns ju också andra talanger där, typ Jonas Iversen som slösade bort sin talang. Han var ju 85. Tobias Hedberg var med, han var också 85. Så Ulli Salo var väl kapten där och var det stora löftet. Men fotbollsmässigt så hade han ju i princip allt i den där åldern.
Håller du med, Petter? Känner du också det?
Jo, men det är svårt att säga att han blir sådär bra. Men att man såg att Ola var jätteduktig redan som 5-åring, det är ju inget tvivel om. Sen hade ju han rätt så stor fördel av att hans far tränade dem just när han växte. När han inte hade växt så mycket, tror jag, för dem. Han sydde ju ihop en tejaroll åt honom redan då, där han inte behövde få så mycket smäll i ryggen, tror jag. Så får nog farsan ta åt sig lite av äran att han fick spela i alla fall så pass mycket. Inte för att han var sämre än de andra, utan att det fanns en roll åt honom som, för han var ju liten när han spelade mot 84-erna. Det tog ju lång tid innan han gick iväg i längd.
Sen följde jag ju på Halmstad-lägret. Och då på, jag tror det var P16, så där gjorde han ju, han och Labinot Harbutsi gjorde ju fullständig succé där. De spelade i samma lag. Och efter det så var det ju 3-nationsturneringen som alltid på den tiden gick på västkusten. Och det var ju första gången han blev uttagen då i
fast då var de
pojklandslag.
De var ju äldre då, var de ju. Det var ju juniorlandslag. Han var ju aldrig med i pojklandslag. Han har inga pojklandskamper. Han har ju bara juniorlandskamper.
Var det 17 då eller?
Mm, precis. Ja. 18 blev de då. Han var 17. Aha. Så jag var ju också med ner och tittade på den. Någon match i Varberg och Falkenberg fram att de spelar.
Varberg, Falkenberg, Winberg spelar.
Hur var du som storebror då under den här tiden?
Nej, jag tror jag var rätt så bra faktiskt. Jag var ju 10 år äldre än honom. Mm. Så det var ju samma med hans syster som var 8 år äldre. Alltså det blir ju, man blir ju, ja, när han är 10 man är ju vuxen typ så.
Till historien ska man ju också berätta att jag tränar ju flickor 78 i Degerfors i 11 år. Och jag kan säga att 99% av de träningarna som var han med på, trots att flickorna var 8 år äldre. Och där spelas det på allvar. Så det var också en skola att gå i.
Han fick någon tackling.
De hann inte med riktigt varje gång, så han fick nog syna både gymnastikgolvet och gräsmattan ett flertal gånger. Sen på den tiden så kan man också säga att han var 10 eller 11 eller 11 eller 12, så hyrde vi Strömtorpsskolans gympahall. Varje söndag morgon mellan 9 och 10, han och jag. Och där spelade vi fotboll och höjdhopp och lite innebandy. Varje 2 vintrar i rad. Och det där härmar jag egentligen. Det hade Lasse Henriksson gjort med Sebastian Henriksson. Så jag tänkte, varför uppfinna hjulet igen? Så då fick vi lite extra träning där.
Ja, det blev ju succé får man säga.
Ja, jag ska inte säga att det är en del. Men det, all sån där träning hjälper till, som blir individuell träning.
Fast han var ju rätt så duktig i innebandy också. Han spelar ju innebandy i 8 år i pojklag, men om du frågar farsan hur många gånger han skjutsat till bortamarschen av innebandy så...
Då är historien 0.
Alltså det var tveksamt till att han skulle satsa på det.
Christer Svärd var ju sån här talangutvecklare då i Mellansverige. Jag kom in en gång med Olas innebandyklubba, för han skulle träna innebandy efteråt, och skrek han bara, kasta pinnhockey.
Enligt Ola skjutsade du en gång till skarts här, sen var det bra, sa han.
Jag har ingen minne av det, för jag har aldrig gillat innebandy.
Det verkar inte som att innebandyns status var skyhög på den här tiden.
Nej, men det är mot landhockey ute på vänplatsen på Envärldsvägen. Det var det hårda bataljer.
Men innan jag glömmer förresten, så blir man ju väldigt nyfiken på hur bra var Ola i höjdhopp då?
Ja, det är ju så att man fick ju, ja, med tiden nu får man ju inte tävla, man får ju inte räkna några rekord, men det var så att han Fossborg floppade ju. Och han hoppade, då han var lika gammal som Ralf Edström. Ralf Edström hade ju stora vallarekordet. För om jag kommer ihåg nu då, säg att det var 14-åringen, så slog han det rekordet.
Bättre då, hör du på höjdhopp?
Nej, jag var inte så tokig faktiskt. Vi höll på jättemycket med höjdhopp, men bäst av oss var ju Jimmy Andersson. Han hade ju en jäkla spänst alltså.
Kör på det, spännande.
Ja.
Era bästa minnen från Olas karriär då? Det lär ju finnas en hel del.
Ja. Oh. Det är ju så många, det är ju så svårt, men om det är enskilda så är det ju målet mot Frankrike där. När var det? 2000?
Det är kvalet till VM,
ja, 2017 måste det ha varit då, alltså det var VM18. Det var ju jätteroligt. Det var ju fredag kväll på Friends också, om jag inte minns fel. Så det var ju bra tryck uppe på Friends då när det målet blev. Jag stod och skrek till farsan, de måste ta ut Ola nu, de måste ta ut den i 87, han är så himla trött, det går inte. Och så tog det ut Marcus istället, Marcus Berg. Och sen sköt han från halva där och skrek, det var Sebastian Larsson, va? Det var Sebastian Larsson. Nej, det var Ola, sa farsan, han kunde inte prata. Så den var ju rolig, men sen var ju åren i PSG var ju jätteroliga, de första åren när det gick så bra, tycker jag. Alltså, sen det är ju inget enskild match eller så där, men just tiden fram tills han gick sönder i den här lårskadan som han fick när han var iväg med landslaget, de åren var ju roligast tycker jag. Det var så enkelt att åka till Eindhoven också, så man kunde vara där så pass mycket.
Visst var ni i Ryssland och gjorde VM också?
Ja, fråga han var ju där två gånger.
Två vänner?
Ja, det var ju otroligt stort. Alltså det enda besvärliga var att komma till gränskontrollen mellan Finland och Ryssland. Men där fick man beräkna in att det skulle ta en 3 timmar. Så där tyckte chauffören, den ryska, var gick smidigt, sa han. Men att vara där, det var ju fantastiskt. Vi bodde på ett hotell med nästan bara islänningar. Då när vi var på matchen i Moskva. Nej, inte, vi bodde i Moskva. Sen åkte vi ju med Pontus Wernbloms chaufför, ex-chaufför, hyrde vi. Så han körde oss till Grozny då och tillbaka. Så det var otroligt stort då. När det gick så bra för Sverige också. Så det var inte svårt att äntra en ny resa med Petter och grabbarna då. Nu var det en vecka, 10 dagar senare.
Ja, det var ju matchen mot Schweiz. Det var ju 8-finalen när de var med 1-0. Den var ju helt makalös. Det var ju så roligt. Men däremot var det inte så mycket svenskar där. För det var väl 5 000, men det var ju inte det här makalösa. Sankt Petersburg var ju så stort också. En av de största städer jag varit i till ytan. Det var ju otroligt stort att åka i. Men roligt var det.
På tal om roligt så, ja, Yrjö Toivonen är ju här med en arbetsbeskrivning. Och nu är vi dags vid favoritpunkten här. Att det är dags för de bästa anekdoterna ifrån Olas karriär.
Ja, vi kan ta den första som var före hans karriär. 1997, resa till första resan Anfield Liverpool. Ola i målvaktströja från, vad hette han?
Jag tror han hette Tony Warner, den gamla.
Nej, den målvaktströjan. Han hade ju varit och tränat, Degfors målvakten som hade varit och tränat i Liverpool. Det vet du väl, han.
Det
han var ju i Kongsvinger sen.
Det är passar Fredrik. Va? Vad säger
Conny Månsson.
Conny Månsson.
Ja, just det.
Ola hade hans målvaktströja. För den hade Petter fått på sig. Och vi kommer och går ifrån ena sidan på Anfield till. Vi hade platser på Anfield Road-sidan. Och då passerar man spelarnas bilar. Man går utanför stadion där. Då knackar Petter på Ola och säger han: om du kommer att spela här, då kommer jag att flytta hit. Och det var jävligt nära 2010.
Ja, berätta mer om det då. Hur nära var det? Man har ju hört det, att det var på tal och att nu...
Ja, det var ju mer än på tal. Ja. De skickade ju faktiskt chefscout Kenny Dalglish, legendarens, han heter Sir Kenny Dalglish, va? Till Eindhoven för att kolla in honom en sista gång. Det var ju Roy Hodgson som tränade Liverpool då. Och han sa att det var grönt ljus. PSV hade sagt att på den tiden var 100 miljoner för en spelare jäkligt mycket. Och då sa de, nej, vi vill ha 150. Liverpool var ju en klubb som var bankrutt egentligen. De höll ju på att köra Bank of Scotland i konkan. De amerikanska ägarna hade ju belånat klubben så att det liknar ju ingenting. Och då sa de, det här var alltså sista dagarna på augustifönstret. Då sa de, vi måste sälja Mascherano först till Barcelona. Och det blev ingen affär och blev det heller ingen affär på Ola.
Hur mycket svider det då?
Ja, det kan vi ju fråga Dennis och mig och Petter som verkligen är Liverpoolare in i själen.
Ja, också det.
Ja. Och du med?
Ja.
Ja, då får du ju komma in i klubben. Då.
Tack.
Det är bra klubb här.
Ja, det är mycket bra klubb. Vad kände du, Petter? Det var nära en flytt till Liverpool? Alltså.
Ja, nej, det var ju tråkigt att det inte blev det då. Hade han bråkat mer så hade det säkert blivit det. Men just då var ju inte Liverpool speciellt bra. Sen var ju Ola bra då. Han var ju bättre just då än vad man tror att han var faktiskt. Men kommer du till Premier League, köper en Premier League-klubb, då har du ju, ja, du kommer ju till bra klubbar hela tiden sen. Så det hade ju också varit en fördel, även om kanske inte hade blivit så super. Det vet man ju inte heller. Men visst hade det varit roligt sett att spela Liverpool-tröjan. Så hade det ju varit.
Och Lever, Petter hade blivit engelsman.
Exakt. Det hade varit det bästa nästan.
Men vi hade ju en rolig grej där med Liverpool. Där, han hade ju Raiola som agent. Och så skulle vi till Liverpool och jag och farsan. Och så var det Erlich och Lilja och Stefan Blom som brukar vara med. Och sen farsan mejlade till Raiola och frågade om man kunde fixa biljetter till Liverpool. Ja, det kom ju mejl då tillbaka efter många om och men. Och sen vi åkte till Liverpool där och skulle hämta ut biljetter. Och så gick farsan till och skulle hämta ut biljetter. Nej, det var inte där, sa jag. Han var ju tvungen att gå till där spelarnas anhöriga hämtade upp biljetterna. Så gick han fram där och så sa han, Yrjö Toivonen, sa han, jag har biljetter där. Frågade efter legitimation, fick du visa den? Så frågade jag så här, ja, men det står Ola Toivonen här. Så han, vem är de från, tror jag? Så svarade han, I think they are from Balotelli. Stod det på kväret, Toivonen från Balotelli. Tog Henke Lilja biljetter och gick in en satsa på Anfield.
Här snackar vi 5+.
Och var ska sleva om inte i gryta med Henke Lilja?
Ja, men det är ändå fint. Det är ändå inte helt oväntat att de två är i samma mening.
Ja, precis.
Nej, verkligen inte.
Värdigt.
Under vårt lilla paus här så kom vi in på ytterligare en anekdot från Sunderland här om West Brown och så vidare. Ni kan väl ta det vidare helt enkelt, hur det gick till.
Ja, jag kan väl börja egentligen. Det var ju, hade ju året match på Stadium of Light i Sunderland. Det var Sunderland Aston Villa. Det var 2 dagar efter nyårsafton. Det år han spelade var det 16 kanske eller något sånt. Och Ola hoppade faktiskt in den matchen och passade i Defoe. Han avgjorde dem med 3-1. Men mittbackare i den matchen var ju de gamla United-legendarerna Wes Brown och John O'Shea. Och vi blev lite sena från matchen, jag och farsan och Tim Aronsson. Så vi fick ta en taxi. Det var ju 45 minuter att åka upp till där han bodde utanför Newcastle. Så när vi kom dit dröjde det bara 5 minuter. Så stod Wes Brown i köket där helt plötsligt. Och berättade. Han var väl inte ute efter att berätta saker, men farsan dök ju också upp i köket och satte på en stol där och hade kvartssamtal med honom, förhörde honom om allting som Sir Alex hade gjort genom åren. Och han hade ju haft honom från det att han var 17, West Brown. Och sen till saken hör jag att West Brown är ju ursprung från Jamaica, tror jag, i alla fall från Karibien någonstans, och hans engelska var ju bruten på det också. Så det var ju inte helt lätt att förstå honom. Men farsans hörsel på det också. Hur många gånger han frågade honom samma sak, det vet jag inte.
Vad har du för kommentar?
Men det jag gick in på djupet var på. Kvartssamtalet var cirkus en timme. Sen och jag gick han iväg och tog sig en bägare. För annars hade hållit på än. Men knuten i det hela var att, trot om ni vill, men vem tror ni var Cantonas skoputsare? Wes Brown. Och till historien hör att det dög aldrig. Han tog dem varje gång som han lämnade fram dem, sa han, better, sa han, och kastade dem på golvet. Men sen berättade Wes Brown också att det var sen Cantona som hjälpte honom. Han tyckte att Ferguson hade gett en skamlig ingångslön. Han kom.
Nej, nu var det var ju Keane.
Ja, just det. Keane var det.
Keane som var det hela tiden. Keane.
Och då fick han hjälp av de gamla.
Han skulle få 1 000 pund i veckan när han fick av kontrakt när han var 17 år. Men Kane sa bara nej, sa han. Det där säger du nej till, sa Kane och bara berättade. Wes Brown, och sen pågick historien och sen frågade Wes. Han var knappt prata med Kane, sa han egentligen. För han pratade inte med någon, han var stenhård. Precis som man tror att det var. Sen gick det, veckorna gick, sa han. Till slut så var Kane till Wes Brown och går in och skriver på det. Och då stod det 7 000 pund i veckan istället på kontraktet. Då åkte jag och köpte den största tv jag kunde köpa, sa Wes Brown.
Ja, Roy Keane känns som en bra vän att ha på din sida.
Ja, men Ferguson, Wes Brown, sa han hämtade ju en, alltså. Han fick ju inte vara med sina gamla vänner. Han var ju pappa åt dem också, så han var ute och hämtade dem på lördag nätter ifall det skulle strula till sig.
Han var Manchester Uniteds Vampetis. Det gjorde Vampetis på 30- och 40-talet. Han hämtade Degerfors-spelarna från Folkets Park.
Det är bra att man tar ansvar där, det är fint. Ja, det är fint.
Jag tänker att vi ska prata lite också om Ola. För det har ju även skrivits negativt ibland i media och sånt. Hur tar ni det till exempel när det skrivs om armbågar, att han är lite småful på planen och sådär? Hur når det er och hur känner ni när ni ser sånt eller läser sånt? Om det är någon av er som vill börja.
Nej, men det har inte jag någon bekymmer med. Att han spelar, det han spelar ju fult ibland. Alltså det gör han. Alltså, det är både så här, han skulle ju haft 2 straffer emot så här. Det var inte det någon brutala grejer, men han ryckte ju kul Jeremejeff innan han får den där axeln i hakan. Alltså det skulle vara straff i häcken innan, det var ju ingenting att säga om. Men sen de här armbågarna har ju hållit på med som yngre, och de har fått 4 matcher avstängning. Jag tror han får avstängd 2 gånger i Holland för det. Det är väl inget att säga om. Spelar du så, och idag hade det varit VAR så hade han ju fått ännu mer avstängning. Däremot var det ju ett tråkigt, tycker jag, när han hade en down-period i karriären när det inte gick så bra, och sen när det skrivs väldigt mycket negativt på sociala medier, när du aldrig ser det som har varit innan typ och sådana saker. Det tycker jag är tråkigt mer. Inte det här andra, inte.
Vad känner du i det?
Ja, jag måste säga att det oftast rann av mig som vatten. Det var det. Jag var som gåsen. Jag upplevde hans första utvisning när jag var i Fålendam. Jag gjorde 3 mål och sen blev han utvisad för att han träffade en med armen i ansiktet i en nickduell.
Ja, då blev han ju också avstängd.
Det var första.
Då blev han ju också avstängd 4 matcher.
Ja, det var det.
Ja, och då...
Nej, det var det inte. Det var 2 plus 2.
Ja, han blev avstängd.
Ja, det är ett system där du hade, om det hände någonting med... Han blev avstängd 2 och så 2 villkor.
Och precis då skulle jag och Lilja ner och titta på. Och så var han avstängd. Så Lilja halkade med på det bananskalet också. För då fick vi, istället för spelarbiljetter, fick vi sitta med Ola i mega-mega-vippen. Så där satt man bara och... vinka på köparen mitt under matchen. Det var inga bekymmer. You can take whatever you want, boys, sa de till oss bara. Och första bananskålen.
Ja, precis.
Nej, vi hade också... Ola blev utvisad Degerfors Öster på Stravall i en duell med Östers målvakt. Och det var då det ju väldigt delade meningar om vems felet var, målvakten eller Olas. Och jag råkade sitta på läktaren där jag alltid sitter, men där satt domarkontrollant Bosse Karlsson. Och då frågade jag honom, vad tyckte du, Bosse? Och han sa ordagrant, rena rama överfallet. Då talade jag inte med honom mer.
Du delade inte det?
Nej.
På tal om vassa armbågar förresten, var det inte så att gamla Degerforsspelaren Hulon sänkte Ola med en armbåge i en match där emot Ölmö?
Ja, det har han ju till och med erkänt själv. Och det var så att jag var på hemresa på jobbet från USA och landade försenad i Karlstad. Så jag kom till Brovallen i paus. Och då säger de att Ola är nedslagen av Hulon. Då talade inte jag med Hulon för han gjorde avbön i tidningen.
Såg du, var du där uppe?
Ja, jag såg matchen. Jag stod upp i slänten på Brovallen där, vet jag, i första halvlek. Och sen gick jag ner där och tittade efter. Men de sa ju att de hade kört Ola till sjukhuset då. Men jag såg inte vad som hände. Spelet var ju alltså iväg på andra plan här då. Helt plötsligt låg han ju ner bara. Men jag såg att det var ju... Han var ju så ung då. Han var bara 17 år för mig. 18 kanske. Ja. Så, men efter det var väl inga bekymmer.
Nej, är det något, det kanske blir en grej som man kan se tillbaka på idag också och nästan skratta, eller hur? För jag tänker att ni har väl relation med Hulon nu liksom?
Ja, jag tycker det har fått för mycket mediatid, ja. Måste jag säga. En sån händelse.
Ja. Fina Brovallen förresten. Ja. Det är synd att den inte finns längre. Ja. Tycker jag som kristna hamnar i alla fall.
Ja, kan man ju tycka, men det var inte så... höll på att blåsa bort varje gång man spelade där.
Ja, i och för sig. Men det hade ju snikens kulle där uppe. Ja. Perfekt att stå där uppe och kika in.
Hur sjukt är det förresten inte att Degerfors och Ölme liksom utmanar varandra på den tiden? Vad mycket som har hänt sedan dess.
Ja, jag var med och förlorade mot Ölme där med Degerfors. 2-1 har jag för mig att det blev. Och den där matchen vann väl Ölme också. Om jag inte missminner, avgjorde ärlig så det blev 1-0 den där matchen.
Ja, det gjorde.
Men har ni något annat, om vi har ju pratat goda minnen, om vi, innan vi ska avsluta Ola-segmentet här då, några minnen åt andra hållet, något negativt eller något sämsta, värsta minne?
Man förtränger väl någon kanske.
Ja, det var ju tråkigt sista året i PSV. Där PSV hade härma Ajax-policyn att om du inte förlänger kontraktet får du inte spela. Och då hörde jag till historien att Ola hade gjort 199 matcher. Och skulle han göra den 200, då skulle lönen öka. Han använder ordet kraftigt. Och tränaren hade order honom och inte släppa in honom. Och sen slutade ju i det januarifönstret med att han gick till en.
Har du något? Eller vad sa vi? Att du...
Nej, inget speciellt sådär. Men i den vevan då sen kom han ju inte med till EM 2016. Det var ju tråkigt typ. Alltså, men just de här, så här ögonblicken, det finns ingenting som man tänker på att det är något negativt, även om det säkert har varit.
Det var uselt att han redan tog med en till det EM-slutspel. Han tog med Kujovic istället. Och det gjorde han bara för journalisterna.
Och vi fick ju oss ut på marknaden och jaga biljetter den gången. Exakt. Det var ju inget bra.
Det var ju fel.
Exakt.
Hamrén, jag menar eran tidigare granne också.
Ja, exakt. Det är väl den enda uttagningen som jag kan kritisera honom för. Kujovic kom med och gjorde 0 minuter. Ola hade säkert gjort mycket, mycket mer nytta.
Nu har vi ju pratat mycket om Ola här, men ni är ju allra högsta grad aktiva själva. Inom fotbollen, ni har haft respektive lag här under säsongen. Pappa Yrje där i Degerfors damer, Petter i Strömtorp där. Och nu måste vi ju fråga er lite om era respektive säsonger också. Och så vi börjar väl med pappa Yrje där, vad säger du?
Det jag kan säga är att det som jag sagt förut i tidningen också, det är Degerfors damer gjorde och kommer bland de fem i den där serien, det är nära Nobelpriset. Det var fantastiskt bra gjort. Som alla känner till så hade vi en jäkla stökig sommar. Alltså det. Vi visste ju knappt om vi hade lag när hösten skulle börja. Vi var nere i Lödöse dagen efter att vi hade kommit hem från Gotlandslägret och hade 8 covidfall. Förlorade med 5-1. Och sen var det serieledarna Rösse hemma på vid serievändningen i augusti. Och då gjorde vi egentligen årets bästa match med att vinna mot Rösse med 1-0 som bara förlorade 2 matcher på hela år. Så det är mer än godkänt för Degerfors damerna.
Hur kom det sig att ni lyckades så bra då, trots tunga tapp?
Ja, i så många sammanhang så var det så att gruppen slöt sig samman. Jag kan säga att jag höll ett jäkla brandtal för dem under en träning där det var laget före jaget som gällde. Och där gick vi på också och det nådde framgång.
Det känns som att du är en tränare som är bra att hålla brandtal.
Det kan jag inte påstå, men ibland måste man ta till storslägen.
Du, och nu väljer du ju att trappa ner lite här då, från A-laget till andra laget. Hur kommer det sig?
Ja, men det kan ju vara praktiskt mycket bra att komma i... De ska resa mycket längre och fler matcher är det. Kanske bra om de tränar 3 eller 4 gånger i veckan och andra laget tränar 2 gånger i veckan. Så det eller blanda och träna 3 gånger ena veckan och 2 gånger andra veckan. Det får vi se. Men vi måste ju se vilket antal spelare vi ska ha kvar också. Men definitivt slut ska jag använda ordet på elitnivå.
Förstår. Då undrar man lite, hur mycket har du tjatat på din förstfödde son att han ska ta över som huvudtränare där i Degerfors damerna?
Ärligt, 0 sekunder.
Ja, ärligt. Okej. Ja. Mm.
Hur ser du på det då, Petter, om vi ändå ska föra frågan vidare här, att ta över Degerfors damlag?
Ja, det skulle väl kunna bli aktuellt, men det finns inget sånt just nu.
Nej. Hur ser du på tränarkarriären nu då?
Alltså, vad jag ska göra nu menar du?
Ja. Ja.
Något måste jag göra i alla fall. Det blir väl galna på mig när det hamnar, känns det som. Jag sitter och på eftermiddagar och kvällar. Ja. Så, vi får se vad som händer.
Ja. Du var ju som sagt det här året i division 3, ni klarar er kvar. Hur ser du på säsongen i Strömtorp gör?
I stort sett är vi ju jättenöjda med att vi klarar oss kvar. Sen hade jag väl förhoppningar på att vi skulle... Alltså vi fick ju spela med kniven på strupen igen hela september. Och det är ju jättejobbigt när du är tvungen att vinna på slutet. Men vi har ju oss själva lite att skylla. Vi spelar 10 oavgjorda matcher av 22. Och då bär det ju ingenstans i tabellen. Hade vi bara vunnit några av dem där. Kunna slaga Arboga hemma som istället för att spela 0-0 och slaga Rynning hemma istället för att spela 1-1. Då hade vi aldrig blivit indragna i det där. Så. Men i stort sett nöjd med säsongen. Jag är nöjd att vi klarar oss kvar i trean. Det är jättebra för Strömt. Mm.
Är det helt uteslutet att du är kvar där då?
Nej, det är inte helt... Det är inte helt... det är inte helt säkert, men troligtvis. Det beror väl på hur det går med rekryteringen av en annan tränare.
Ja. Men du
är... får väl säga som klassiskt, osvuret är bäst.
Ja.
Men det är inte, du vill fortsätta som tränare i alla fall. Du vill ha ett lag nästa säsong liksom.
Ja, det kan jag mycket väl tänka mig.
Vi får väl följa dem med spänning vad som
händer. Ja, vi får väl göra det.
Det är bra.
Vi tänkte
sporten är ju upptaget Pavlovits lag.
Ja.
Ja.
Det gick åt snabbt där, men det, ja. Vi får se. Det vore väldigt kul att hinna ha en Toivonen som tränare faktiskt innan. Jag gillar såna tränare, vet du. Det är lite fart och energi. Jag är en sån spelare som tycker om såna här brandtal och sånt där. Det skulle vara en ära. Men jag börjar frukta att jag är för dålig för att ha en Toivonen som tränare.
Du är för gammal som jag säger. Det är det.
Ja. Ska vi avsluta med lite blandade snabba frågor här då innan ni får ta er vidare? Jag tänker att Dennis börjar med frågor till Yrje här. Så du får hålla i dig.
Mm.
Känner du dig redo?
Absolut.
Då vill vi att du jämför spelstil. Yrje Toivonen, Petter Toivonen, Ola Toivonen.
Ja, Petter Toivonen och Yrje Toivonen, där kan du läsa ett likhetstecken. Sen outstanding åt andra hållet på Ola.
Var så mycket, men hur var ni som spelare? Eller hur skulle du beskriva dig själv var som spelare?
Var genombrottsstark, avslutade i straffområdet.
Mm.
Och förresten var jag inte så jättebra, men på strömtoppsnivå var jag bra. Där gjorde jag mycket mål, precis som Petter, men i det i första var ju konkurrensen så hård med Ove Nilsson och Tommy Boström på den ting. Så det, jag står ju tydligen antecknad för 33 matcher i 100-årsboken, men jag tror inte ens att det är 15 från start.
Det är ändå 33 mer än vad många andra har gjort.
Ja, definitivt. Och det, jag brukar säga då när folk frågar om att en del har ju sprungit ut på Stravalla och inte satt något avtryck, men de två målen mot öster talar ju folk fortfarande om.
Ser. Hur skulle det fungera om Yrje Toivonen och Petter Toivonen coachar ett lag tillsammans då, tror du?
Inte alls.
Utveckla.
Nej, det behövs inte. Det går inte.
Tror du att det
kvittar ju om jag säger att tänds i kasken ska jag tändas åt det hållet, så säger han åt det hållet. Har du ett ägg så säger du att det ska skalas från toppen och inte från botten.
Är det så?
Ja, och så kan jag säga så här att du ser ju vem det är som alltid har ansvar för att ha biljetter när vi var ute på våra fantastiska fotbollsresor. Det är ju jag.
Och det har gått bra.
Och alltid har det gått bra.
Ja, för dig ja. Du har ju haft biljetterna, så det är klart du har kommit in på matcher. Ja, du gör det skulle inte gå. Han är ju inte ens vara. Han bara fortsätter, så det är klart det inte skulle gå.
Det är två för starka viljor kanske, eller vad?
Nej, men det beror ju på att jag har rätt.
Ja, ja. Vi går vidare.
Vem av er kan leverera den bästa utskällningen då, tror du, Yrje? Du eller Petter?
Ja, det är nog helt outstanding.
Inte helt oväntat.
Det känns ändå som Petter, du kan ryta ifrån rätt rejält också. Alltså.
Nej, jag är inte alls lika bra på det. Nej, jag inte. Det händer inte lika ofta i alla fall. Inte i fotbollssammanhang. I skolan kanske det händer ibland.
Har du någon särskild utskällning som du minns, Yrje?
Inte så här. Men nu när du talar om ett förut så kom jag faktiskt på att jag gav Petter och Patrik Werner, så det är det. Vi spelar i Hertsöga borta. I, om det var 15 eller 16.
Lilla VM var det. På Iland. Ja. Lilla VM på Iland, det kommer jag ihåg.
Ja, du hör. Då fick vi sig en körare i paus och Ferguson hade applåderat. Och slutade med att vi vann matchen.
Minns du vad du sa?
Nej, inte idag.
Petter kanske minns.
Nej, jag... Ja, det var inte lilla VM när de säger. Det var ju en annan utskällning på lilla VM. Det var vanlig seriematch här, tror jag. Men jag kommer faktiskt ihåg efteråt. Just då fick inte jag spela forward. Vi hade väl två andra som var bättre än forward. Jag spelade höger ytter mitt fält. Och jag kommer faktiskt ihåg när vi åkte hem då att han sa till mig att jag kunde inte säga du var den enda som var godkänd, sa egentligen. Men det kunde jag inte säga till andra i halvtid, sa han. Så jag kommer att ihåg att man inte... Jag undrar vad fan han skällde för på mig. För jag tyckte att det var bra.
Vilken är den bästa spelaren du har tränat då?
Den topplistan är... genomgås varje gång som det är, vi har varit på fotbollsresa. Och jag kommer nog inte ihåg precis vem som jag säger är den bästa spelaren. Men att Mark Selmer tillhör de här toppspelarna. Gordon, hans bror som heter Langball idag. Och femma vet jag på listan är Per Pinnen Heinen av han. Och det är han jättestolt över.
Ja, det är
alltså det är i aktiv ålder. Sen kan man ju säga att alla de här 86-gruppen med Patrik Werner i spetsen som var en glödande talang på den tiden. Men vi gör listan efter det livet som man lever när man är vuxen.
Ja, jag tackar så mycket. Jag känner mig nöjd där.
Tack.
Petter då, går över på dig här.
Ja.
Du har ju varit fotbollsproffs.
Ja, en kort stund.
Ja. Berätta mer om den tiden.
Ja, det var ju sommaren 2000. Vi hade ju bara ett 3 månaders kontrakt med Degerfors när de värvade oss ifrån Strömtorp på vintern då. Det var ju väldigt ovanligt på den tiden. Och Rade Micic, den idag avlidne, tyvärr avlidne gamla fotbollsprofilen, fick ju reda på det. Troligtvis av farsan, antar jag. Så han skulle ju sälja mig till Grekland. Och det lyckas han ju med på något sätt. Det är ju preskriberat idag, men på lite olika vägar så hamnade jag i alla fall i Aris Thessaloniki och blev utlånad på en gång till Kavala, en superettaklubb som man säger. Sen jag var bara 22 eller 23 år, så där fick man väl lära sig att det var inte en dans på rosor. Så jag förstår det här som kommer till Polen och såna här saker och inte får ut lön och såna här saker, att det är inte så himla enkelt. Det är som så här, de ungdomsproff som är 17 år och blir ensam och såna här saker. Alltså jag förstår deras berättelser. Nu var inte jag utsatt för någonting, men lönen kom ju inte och de ville inte man skulle spela. Och spela man gjorde bra och så gick det inget bra. Och tränaren hade... Våran tränare fick ju sparken innan säsongen hade börjat. Efter träningsläger fick han sparken. Och då kom det en annan tränare in. Han hade 4 kompisar i lag och så skulle de spela. De hade inte spelat innan. Sen fick han sparken. Och sen var det strejk i grekiska fotbollen. Då hade det gått 3 omgångar och vägrade alla spela. Ja, det slutade i alla fall med att jag lärde 5 månader och kom hem. Jag tror jag gjorde 4 matcher i grekiska cupen och en i ligan. Och 2 mål i grekiska cupen också. Det har inte du gjort, Dennis.
Nej, det var knappt så 2 mål i division 6. Så det var bra ändå.
Det var ett jäkla äventyr alltså.
Ja, det är ett jäkla äventyr, men det var en bra erfarenhet kan man säga.
Men sparkad efter ett träningsläger, undrar man ju hur dåligt träningslägret var.
Ja, det var ett av det tuffaste jag varit på faktiskt. Jag trodde inte det fanns. 3 gånger om dagen tränar vi. Och maten bara kom in på bordet hela tiden. Det spelar ingen roll, en tunna ur och tunna ur och tunna ur. 10 dagar var det. 30 pass på 10 dagar gjorde vi då.
Hur går en lagfest i Strömtorps IK till?
Nej, jag vet inte. Det kan vi... Det är väl bortamatch och sen vinner vi bortamatchen och sen... Har du väl med sig en öl var i bussen hem kanske, och sen när man kommer tillbaka så sätter den sig i soffra på Strömtorp och så tar vi väl några öl till kanske och sen... Ja, så är det väl. Nej, jag vet inte riktigt. Det är väl vad mycket man kan säga, men sporten sa i alla fall till när jag kommer inte ihåg vem det var som hade spelat i Strömtorp och så skulle de iväg och spela någonting på... De skulle göra någon lagaktivitet på dagen, så vad ska vi göra det för, så den här spelaren? Ja, det här är inget strömt av svärsar. Här håller vi på med lite andra saker än att vända på glaset. Så.
Ja, det är bra.
Ja, det är trevliga tillställningar i alla fall.
Ja, det är bra. Hur mycket ska du ha för att träna Örebro och SK?
Nej, men det finns ju inte. De hatar ju allt som heter Toivonen, så det spelar ingen roll. Nu skulle det aldrig bli aktuellt ändå, men om jag var bättre. Alltså, så utbuad som Ola blev där inne och så mycket så illa som han tycker om Örebro. Nej.
Det är inte aktuellt för 5 öre alltså.
Nej, det är ju veckans höjdpunkt. När Örebro förlorar i Superettan. Det följer vi på tv varje tisdag.
Ja, tror du att de kommer klara det?
Tyvärr så gör de det. Jönköping är för dåliga. Är de. Och sen vet jag inte om Örgryte vinner i BP heller. Så de klarar sig nog.
Vem är den bästa spelaren som du har spelat med då?
Nej, det måste ju vara Ulf Ottosson. Han gjorde ju ändå... Ja, var ju många mål gjorde han i det i först. Alltså,
en hel del?
Ja. Och jag spelar med henne faktiskt i Strömtorp, men jag spelar faktiskt med en idé i Fors också när han kom hem från något av äventyren. Han bara var 32 år eller något, så det måste ju vara han som är den bästa jag spelar med.
Mm. Som tränare då, vem är den bästa som du har haft där?
Ja, nu var det ju enkelt eftersom jag har haft Kristoffer Viktorsson i år. Det är ju outstanding den bästa jag har tränat. Mm. Tränar Adam Kalén som i 17 typ och kanske Dora T sådana, men det är just Viktorsson var ju klass.
Grymt. Vi har ju gått igenom väldigt mycket här. Har ni något själva som ni vill? Ni har ju som sagt gett oss anekdot efter anekdot här. Ni kanske sitter med någon sista liten grej här. Eller vad känner ni?
Nej, får vi spara på någonting. Nu ska man ju halka med på det sista bananskålet på söndag. Sen är det väl tyst.
Ja. Ja, jag har däremot ett tips till skribenterna, redaktörerna. Ja,
till redaktörerna.
Att om Degerfors klarar sig på söndagen, då kan det här vara Östvärmlands bästa fotbollsprestation på herrans många år. Det är plumpen i protokollet, blir ju Rävåsen dam. Har ni ett tips att göra en två sidor då?
Tackar vi för. Och sen så tackar vi också för anekdoterna som inte helt oväntat uppgick till 5+ av 5.
Tack så mycket.
Yes. Ni är välkomna åter, så kan
tack,
man säga. Tack så jättemycket.
Tack.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Emma Lindell står för ljud och redigering. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.
Hallå där! Lär känna hela Karlskoga och Degerfors. Läs de senaste nyheterna med KT-Kurirens pluspaket. I 12 veckor gratis, därefter ett år för halva priset. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.